Så vi står upp och lyssnar till evangelietexten. Och det är en text som är hämtad ifrån Markus 14 kapitel, och vi ska läsa två olika avsnitt. Vi kommer att hoppa över ett mycket centralt avsnitt som kommer att vara predikan nästa söndag. Så jag läser från Markus 14, vers 10-21 och vers 26-31. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick till överste prästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar, och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Första dagen av det osyrade brödet sökte Ed, när påskalammet slaktades, frågade lärjungarna: vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem: gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in ska ni säga till den som äger huset: mästaren frågar, var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de 12. Medan de låg till bords och åt sa Jesus: sannerligen, en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom, den ena efter den andra: det är väl inte jag? Han svarade: det är en av de 12, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Där sa Jesus till dem: ni ska alla komma på fall, till det står skrivet, jag ska dräpa herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då svarade Petrus: även om alla andra kommer på fall, så ska inte jag göra det. Jesus sa: sannerligen, redan i natt, innan tuppen har galt två gånger, ska du tre gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade: om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla de andra. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det finns en klassisk filmreplik i en gammal film med bröderna Marx. En film från 1933 som på svenska heter Fyra fula fiskar. Där säger Chico Marx, det är han med den blonda, krylliga peruken. Han säger så här: okej, vem ska du tro på? Mig? Eller dina egna ögon? Och det vill jag börja med att utmana dig. Jag kommer att presentera tre människor för dig. Och jag kräver inte att du ska tro på min presentation. Men titta med dina egna ögon på de här tre personerna, och du kommer att se något enormt intressant. Vi drar oss in i texten, den första dagen av det osyrade brödets högtid. Det är i samband med påsken. Strikt mening så var påsken bara ett dygn, och sen så följde det 7 dagar som man kallade för det osyrade brödets högtid. Så det var en sammanlagd högtid om 8 dagar som man kunde kalla för påsken eller det osyrade brödets högtid. Och vid den här högtiden så mångdubblades Jerusalems befolkning. Det mångdubblades av pilgrimer från hela romarriket som ville komma för att fira högtiden. Kommer ni ihåg vattenfestivalen? Ja, det är lite olika här beroende på vilken ålder vi har. Så här såg det ut i Stockholm på Stockholms vattenfestival. Det var fullständigt igenkorkat överallt. Så var det i Jerusalem under den här högtiden. Och det fick 2 avgörande konsekvenser. En för Jesus och hans vänner och en för Jesu ovänner, som vi ser i den här texten. Den första konsekvensen, den som är för Jesus och hans vänner, det är en sån konsekvens som vi kan känna igen om vi har varit med på vattenfestivalen. Det är helt hopplöst att boka bord. Om du inte har gjort det enormt god tid och verkligen har tänkt igenom vad du vill göra. Alla restauranger är ju fullbokade sedan lång tid och det är högt tryck att komma in och få ett bord. Och så var det förstås i Jerusalem när man skulle fira påsk. Hur i all sin dag skulle man hitta en plats där man kunde fira påskmåltiden? Och det första som vår text berättar om, det är någonting som när man läser det allra första gången så tänker man att det här verkar vara något övernaturligt med den här mannen med krukan på huvudet och det här rummet. Jag tror faktiskt inte att det är något övernaturligt. Det sker mycket övernaturligt i Jesu liv, men inte det här. Jesus hade förberett i god tid. Han hade faktiskt bokat ett rum, pratat med en person. Och när hans lärjungar kommer och lite oroliga, hur i all sin dag ska vi kunna fixa påskmåltid i Jerusalem nu? Så säger Jesus, det är redan fixat. Gå in i staden och ni kommer möta en man med en vattenkruka. Det där var ganska ovanligt. Det var kvinnorna som bar vatten. Det var det traditionella i kulturen. Så det här är ett väldigt tydligt tecken. Här är en man som står med en vattenkruka på huvudet. Det är lite som att ha en pion i rockuppslaget. Hur ska man känna en person? En person har en blomma här. Sånt gör vi i Sverige. Här är tecknet på den som ska leda dem till den här lokalen som Jesus har bokat. Det är att han har en vattenkruka. De går in och finner att det är precis som Jesus sa. De kommer dit och allt är redan färdigt när det gäller lokalen. Sen behöver lärjungarna ordna då med maten där. Ja, det är första konsekvensen. Frågan hur man ska boka bord, och det har Jesus fixat. Den andra konsekvensen, det är lite mer dramatiskt. Alltså att det är så mycket folk i Jerusalem. Det gör att Jesu fiender inser att det är hopplöst att fånga Jesus i den här situationen. De säger själva, vi kan inte göra det under själva helgen. För då kan det bli oro bland folket. Så de har ett problem här. Jesus är i Jerusalem nu under helgen. Men då är det så mycket folk och det kommer ställa till rabalder om de med våld tar honom och försöker få honom dödad. Och då får de hjälp från helt oväntat håll. En av Jesu lärjungar kommer och erbjuder sig och säger, jag kan leda er till Jesus. Till en plats och en situation där folkmassan inte är. Så ni kan ta honom medan han är här. Och de ger honom pengar. Och sen söker Judas efter det här tillfället. Och det här är det första. Den första personen av de som vi ska följa den här natten. Nämligen den onde. Och det här är så dramatiskt och så provocerande och så chockerande. Vi möter en person som själv har mött Jesu kärlek. Som har blivit kallad av Jesus att tillhöra den utvalda skaran som skulle vandra med honom. Som har lyssnat till Jesu undervisning. Som har sett hur Jesus har sträckt sig ut till alla de som behöver. Hur han med kärlek har rört vid människor och helat deras kroppar och helat deras inre. Han har sett undren och tecknen och makten och kraften i Jesu ord. Och så väljer han att förråda sin vän med en kyss. Det här är en 1600-tals konstnär, Caravaggio, som beskriver hur Judas förråder Jesus med en kyss. Varför? Hur kan en människa ta sig över av det onda när man har varit så nära det goda? Vad är det som pågår? Jesus förutsäger det här, den här dramatiska kvällen när de firar påskmåltid tillsammans. En av er ska förråda mig. Varför gjorde han det? Vi får inget utförligt svar. Det sägs i Johannes evangeliet att han var en tjuv. Han brydde sig inte om de fattiga, det var bara ett spel. Han hade fått förtroende att ta hand om Jesu och lärjungarnas ekonomi. Och han stal ur den kassan. Men under ytan måste det ju ha varit mer. Han kunde ju ha stulit utan att förråda Jesus och få honom dödad, eller hur? På något sätt öppnade sig han för ondskan. Och detta verkar vara det hemska, möjligheten för oss människor att vi kan, eller om jag säger så här, det finns ingen botten för hur djupt vi kan korrumperas av det onda. Det verkar som vi kan öppna oss mot något bottenlöst. Och det är som om Judas har gjort det. Jesus förutsäger detta den här kvällen. Vilket antiklimax. De samlas för att fira påsk. De är fulla av förväntan. Kanske detta är den stora påsken då en ny befrielse ska ske. Snacka om att sänka stämningen runt festmåltiden. När de sitter där och äter så plötsligt säger Jesus: en av er. Det finns något intressant att han väljer att inte först peka ut den här personen. Och det är oklart hos Markus om han verkligen pekar ut Judas riktigt konkret. En av er ska förråda mig. Det här tvingar alla som sitter runt bordet att faktiskt börja pröva sig själv. Faktiskt börja se på sitt eget hjärta. Jag tror att det är Jesu avsikt när han säger så här. Att han önskar att hans lärjungar ska titta på sig själv och undersöka sitt eget hjärta. Någonting av deras hjärta framgår. När Jesus säger en av er ska förråda mig, så är deras respons: inte är det väl jag, inte är det väl jag. Ingen verkar tänka på vad som ska hända med Jesus. Att han ska bli förrådd. Det är en väldigt typisk mänsklig självcentrering som seglar upp här. Inte är det väl jag. Och vad som ska hända med Jesus. Jesus förtydligar och säger att det är en av de 12. Detta ska ske därför att det står skrivet i Gamla testamentet. Och Jesus anspelar säkert på psalm 41. Där det står så här: också min vän som jag litade på och som delade mitt bröd, han trampar på mig. Så Jesus säger, nu kommer skriften att gå i uppfyllelse. En av er kommer att förråda mig. Nu ställer sig frågorna på rad för oss. Först förfäras man över att en ska förråda Jesus, och vi som vet storyn vet att det är Judas. Men ska det ske för att det är förutsagt? Vad innebär det? Plötsligt verkar ju Judas förvandlas till ett offer. Och så börjar vår sympati snarast väckas för Judas. Var han bara en bricka i ett spel? Hade han inget val? Och i så fall är det ju synd om Judas. Nej, jag tror inte man ska förstå det alls på det sättet att det var förutbestämt så att Judas måste utföra den här handlingen. Det är två olika saker: att Gud har förutvetande och vet vad som ska ske och vet vad människor i frihet kommer att välja. Och det är någonting annat att tala om förutbestämmelse. Det är Judas som väljer att utföra den här handlingen, och det är han som bär ansvaret, inte Gud. Men det är ju ändå Gud som har skapat Judas, och Jesus kan säga att det vore bättre för den här människan att inte ens vara född. Men att han är född kan han ju inte hjälpa, det är ju faktiskt Guds fel. Detta att man har blivit född är en av de få saker man själv inte har ansvar för. Det är faktiskt andra människor, ytterst sett Gud, som har gett en ens liv. Ja, men då faller ju ansvaret tillbaka på Gud. Om ni kopplar på alla de grå som ni har. När Jesus säger att det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född, så är det inte ett filosofiskt uttalande att det verkligen vore bättre för den människan att inte vara född. För ingenting kan vara bättre för den som inte finns. Om man inte finns kan ju inte någonting vara bättre för en själv. För man finns ju inte. Eller hur? Det är aldrig något dåligt att ha fått livet. Det är något fantastiskt. Det är något gott. Det är något underbart. Gud som är liv i sig själv ger livet vidare. Och det är något fantastiskt. Det Jesus vill säga med det här uttrycket, det är ju att han så starkt som möjligt vill understryka ondskan i Judas agerande. Det förfärliga sätt som han förvaltar den gåvan han har fått, att han har fått ett liv. Men problemet är inte att han har fått ett liv, utan det sättet som han förvaltar det på. Det är inte Gud som gör att det blir så här. Det är Judas. Fanns det förlåtelse för Judas? Jesus bad för bödlarna som spikade upp honom på korset. Förlåt dem. Jesus upprättade Petrus som svek honom och förnekade honom. Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut, säger Jesus. Problemet, det yttersta problemet för Judas är inte det han först gör, utan vad han sen inte gör. Att han inte vänder om och inte ber om förlåtelse. Så här säger Alexander Solzhenitsyn i Gulag-arkipelagen. Linjen mellan ont och gott går inte mellan människor, utan rakt igenom varje människas hjärta. Linjen mellan gott och ont går inte mellan människor. Och Judas är som människa inte en kategori för sig. Han är som vi. Men han öppnade sig för det onda och lät sig dras ner i en bottenlös avgrund. På ett ställe i evangelierna står det att Satan for in i honom. Det är ju ett sätt att uttrycka det på hur han öppnar sig för det onda. Så, den onde. Den andra personen vi möter i texten, det är den gode. Ja, är vi i slutet av texten. Vi har förflyttat oss utomhus efter påskmåltiden. Vi befinner oss på Olivberget. Och nu är det inte Judas, utan det är Petrus som står i centrum. Petrus, en av de första lärjungarna. Tidigt utsedd till Jesu närmsta medarbetare. Till hans närmaste förtrogne. Modig, snabb, klartänkt. Han som är den första som kommer med den här starka bekännelsen. Du är Messias, den levande Gudens son. Och alla de här goda karaktärsdragen följer Petrus. Det här förfärliga dygnet. Han är bättre än de andra. Absolut. När de är i Getsemane och översteprästerna och folkhopen med påkarna och svärdet kommer, så drar Petrus sitt svärd. Han är beredd att kämpa för Jesus. Och han tänker säkert det som Jesus har sagt. Om vi nu kämpar för Messias, så kommer Gud att sända 12 legioner änglar till vår sida. Men Jesus säger, stoppa tillbaka ditt svärd. Han, när alla andra lärjungar flyr, så är det han tillsammans med Johannes som följer efter den tillfångatagna Jesus. För att se hur det ska gå. Och han tar sig in på överste prästens gård. Och när Johannes har försvunnit ur bilden, så är han den enda som står kvar för att se hur det ska gå med Jesus. Han står där i natten vid kolelden och följer förhöret. Det korrumperade förhöret mot Jesus. Han är verkligen bättre, modigare, uthålligare än någon av de andra som bara har gett sig iväg. Det ligger någonting i det som Petrus hävdar. Även om alla andra kommer på fall, så ska inte jag göra det. Och ändå. Det här är också Caravaggio om Petrus förnekelse. Ändå. När mörkret djupnar, kylan kommer. De förhöret fortsätter. Det blir allt tydligare att de kommer att döma Jesus till döden. Och snaran på något sätt dras åt runt Petrus. Och någon identifierar honom. Men du var ju också med den mannen. Då faller också för Petrus allting till marken. Jag känner inte den där mannen som ni talar om. Om Judas visar att det inte finns någon botten på den ondska som vi kan dras ner i, så visar Petrus att vår godhet aldrig når ända fram. Den når aldrig så högt som vi tror och hoppas och vill, och som den borde göra. Och Petrus, så att Jesus hör det, de verkar ju vara ganska nära varandra. Jesus vänder sig om och ser på honom. Petrus säger, jag känner inte honom. Och han går ut och gråter i natten. Alla goda människors gråt när godheten har rämnat i ens eget liv. Och det sker det som profeten Zakaria hade sagt långt innan. Herden kommer att dräpas och fåren kommer att fly. Och det sker också med Petrus. Det här är på något sätt människans tragedi. Tänk situationen. Jesus inbjuder till en måltid. Måltid som är laddad med gemenskap, med bejakelse, med vänskap. En måltid som för Jesus själv har en enorm betydelse. Det ska bli tecknet för det nya förbundet. Fantastisk måltid. Och så kontrasten. Lärjungarna, onda som goda om vi använder de begreppen. De förråder Jesus. De förnekar Jesus. Och de flyr ifrån Jesus. Där har vi kontrasten. Och det leder oss till den tredje personen, den ende. Lärjungarna mindes för resten av sitt liv denna dramatiska natt. Och den så att säga evighetslånga avståndet mellan deras agerande och Jesus. När de senare skulle berätta om den här natten och hur Jesus instiftade nattvarden, det textavsnitt som vi hoppade över som kommer nästa söndag, så förträngde de aldrig det andra som hade hänt den natten. Varje gudstjänst här när vi firar nattvard så citerar vi ju instiftelseorden, nattvardsorden. Och tänk på hur de börjar. I den natt då han blev förrådd. Den natten när alla andra föll, då gjorde han någonting. Då står han som den totala kontrasten. Då tänker han på oss. Då instiftar han ett nytt förbund. Då ger han sin kropp och sitt blod. Då ger han sig själv. När alla andra förråder, förnekar och flyr. I den natt då vi förrådde honom. Då. Det är den här kontrasten som är anledningen till att jag är en kristen. Det är den här kontrasten som gör att jag vill tro på och följa Jesus från Nazaret och få tillhöra honom. Det har med den här totala kontrasten mellan oss onda och goda, mellan oss människor och han den ende. Låt mig förklara vad jag menar. Varför tror jag på Jesus? Av ett antal skäl. Och tre av skälen finns i vår text. Varför tror jag på Jesus? Därför att han är helt unik på varje område där jag ser på honom. Han är fullständigt unik. Han är den ojämförlige. Och jag jämför honom med vem som helst annars i hela mänsklighetens släkte, genom hela historien, utöver hela jorden. Och jag finner ingen som kan matcha Jesus. Och det gäller område efter område efter område. Han är fullständigt unik i sina anspråk, i sina påståenden om vem han är. Han är inte en av alla religiösa gestalter som säger, jag kommer med budskap från Gud, eller jag kan visa vägen till Gud, eller jag har visheten som ni andra behöver. Hans anspråk är radikalt annorlunda. Att fullt ut representera Gud på det sättet att han är Gud. Att han är skaparen som har trätt in i sin skapelse. Så att om man ser honom så ser man Gud. Att man inte kan ära Gud om man inte ärar honom. Så det går inte att säga ja till Gud och nej till honom. Därför att de är så helt identifierade. Buddha påstod inte att han var Gud. Muhammed påstår inte att han är Gud. Konfucius påstår inte att han är Gud. Jesus är fullständigt unik i sina anspråk. Han är fullständigt unik i sin undervisning. Jag upplever Jesu undervisning som en form av röntgen. Ni vet, röntgen hjälper oss att se sånt som vi inte annars kan se, därför det är en massa saker som ligger i vägen. Och så plötsligt kan man se igenom. Jesus har en alldeles oslagbar förmåga att se igenom människan. Vår förmåga att vara hycklare, vår falskhet, vårt högfärd. Hur vi använder religiositet, inte för att söka Gud utan för att skaffa oss en egen position. Han ser igenom våra motiv på ett sätt som jag inte möter hos någon annan religiös ledare. Han har någon sorts laserblick som bara skär rakt igenom. De här två sakerna matchar han med ett liv. Ett sätt att leva och förhålla sig till människor som är alldeles fantastiskt. Om man satt inne med en röntgenblick och kunde se rakt igenom människor, som jag uppfattar att Jesus faktiskt gör. Vad hade hänt om du hade haft den? Om jag tänker, vad hade hänt om jag hade haft den? Jag hade ju börjat förakta alla människor jag hade runt omkring mig. Och det vi möter hos Jesus, det är en person som är full av barmhärtighet, av nåd, av mildhet. Som ser det trasiga och sträcker sig till det. Som ser det sönderslagna och helar det. Under tag av sin verksamhet så var Jesus väldigt uppmärksam. Han hade alla möjligheter att skaffa sig en position i Israel. Han hade kunnat skaffa sig pengar, makt, inflytande. Och så rör han sig bland dem. Marginaliserade och små och svaga och föraktade. Han kombinerar makt och rättfärdighet med kärlek. Och jag finner inte den kombinationen någon annanstans. De tre punkter som finns väldigt tydligt i vår text, det är Jesus dyker inte upp ur ingenting. Han kommer i ett sammanhang. Och när han framträder så börjar plötsligt ett mönster, ett pussel som har lagts under mer än 2000 år, börjar falla på plats. Det finns ett mönster där det Jesus gör perfekt passar in. Profetierna, dessa många märkliga profetier om att en dag ska någon födas som ska vrida världen rätt igen. De börjar stämma in på Jesus. En dag ska en kvinna föda ett barn. Det ska vara ett barn av Davids släkt. Barnet ska födas i Betlehem. Han ska rida in i Jerusalem på en åsna. Han ska bli föraktad, övergiven, sönderslagen. Han ska vinna en fantastisk seger. Och vi kunde ta en lång gudstjänst och mer därtill. Och tittat på hur profetierna plötsligt uppfylls. Det finns ett mönster runt omkring Jesus som bekräftar hans anspråk. Jesus talar om att han är på väg för att ge sin kropp och sitt blod att offra sig. Om man studerar världens religioner och jag har haft många möjligheter att göra det, så ser man att gestalterna i världens religioner. De stora religiösa gestalterna i mänsklighetens historia. Man kan beundra deras hängivenhet. Man kan beundra deras konsekvens. Men ingen av dem har gjort någonting för dig eller för mig. Vad har Buddha gjort för dig? Vad har Muhammed gjort för dig? Vad har Konfucius gjort för dig? Jesus har lagt ner sitt liv. Han har ställt sig i sprickan, i gapet mellan oss och Gud. Och gjort det möjligt för oss att mötas igen. Och Jesus säger att när han har dött så ska han uppstå och han ska möta sina lärjungar i Galileen. Döden är inte slutet för Jesus. Döden är heller inte slutet för oss. Gud uppväcker Jesus och han möter sina lärjungar först i Jerusalem men också senare i Galileen. Och vi har den här mäktiga texten om hur Jesus möter lärjungarna vid Galileiska sjön. Buddhister besöker Buddhas grav därför att han är död. Muslimer besöker Muhammeds grav för han är död. Vi kristna besöker inte Jesu grav. Ja, det kan man göra för det är klart det är intressant att se var kroppen lades under 3 dygn. Men vi bekänner en uppstånden Jesus som har besegrat döden. Där Gud har bekräftat allt det som vi kunde ana innan utifrån hans anspråk, hans undervisning, hans liv, profetierna. Så har Gud slutgiltigt bekräftat att han är Guds son, Messias, den levande Gudens son, genom att uppväcka honom från de döda och upphöja honom till Herre överallt. Chico Marx sa, vem ska du tro på? Mig eller dina egna ögon? Och jag säger, du behöver inte tro på mig. Använd dina egna ögon för att se på den ende. Han är fullständigt ojämförlig. När vi andra förråder, förnekar och flyr så offrar han sig för oss. Han är den underbara. Och det är därför jag är en kristen. Jag ber dig att du ska göra dig själv synlig och ofrånkomlig för våra inre ögon, för vårt hjärta, för vår vilja, för vår tanke. Och hjälpa oss att ta emot dig i vårt liv och följa dig och ära dig. Tack för att du är här. För att också ge dig själv till oss i den här gudstjänsten. Amen.